lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Lukas evangeliets 23 kapitel och vi kommer därför allt närmare Jesu död på korset. I Lukas 23 läser vi verserna 1 och 2. Alla de församlade bröt nu upp och förde honom nu till Pilatus. Där anklagade de honom och sade, vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han vill förhindra att vi betalar skatt till kejsaren och säger sig vara messias och kung. Pilatus var romersk prokurator eller landshövding i Samarien, Judeen och Idumeen. Och egentligen var det bara vid påsken eller någon av de stora högtiderna som han kom till judarnas huvudstad för att utöva sin domsrätt och för att leda trupperna om det uppstod oroligheter. Verserna 3-7. Pilatus frågade honom, du är alltså judarnas kung. Han svarade, du själv säger det. Då sade Pilatus till översteprästerna och folkmassan, jag kan inte finna något brottsligt hos den här mannen. Men det stod på sig. Han hetsar upp folket i hela Judén med sin undervisning, från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta, frågade han om mannen var från Galileen. Och när han fick reda på att han kom från Herodes område, skickade han honom vidare till denne, som också han befann sig i Jerusalem under de dagarna. Pilatus var verkligen rådvill och han ville undgå att behöva ta ställning angående Jesus. Och eftersom Jesus var från Galileen som var under Herodes ansvar så sänder han honom till Herodes. Vers 8. När Herodes såg Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hört talas om honom och han hoppades få se honom utföra något tecken. Tidigare hade Jesus bett fariseerna gå till Herodes med följande besked. Hälsa den räven att idag och imorgon driver jag ut demoner och gör de sjuka friska. Och på tredje dagen är jag vid målet. Så det är klart att Herodes var mer än nyfiken och önskade att få träffa Jesus. Vers 9. Nu ställde han en mängd frågor till honom, men Jesus svarade inte. Johannes döparen hade förkunnat sanningen för Herodes, men han hade förkastat budskapet och låtit halshugga Guds budbärare. Därför har Jesus inte något mer att säga till Herodes. Herodes är en räv som passerat punkten utan återvändo. Han är på väg mot en förlorad evighet. Han får inte någon mera kallelse. Verserna 10-12. Överste prästerna och de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Herodes och hans soldater fylldes då av förakt för honom och gjorde narr av honom genom att sätta på honom en praktfull mantel. Sedan skickade han honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Kan du se de religiösa ledarnas desperation? De vet inte riktigt vad de ska hitta på för att få Jesus dömd. Inför Jesu tystnad och inför Jesu blick förstår Herodes att han inte kommer någon väg med denne Jesus. Så han låter sina soldater skymfa honom. Därefter så sänder han honom tillbaka till Pilatus. Och det blir början på en ekumenisk rörelse. Innan man fick problem med Jesus så hade Herodes och Pilatus varit de bittraste fiender. Nu satt de plötsligt i samma båt. De vågade inte ta ställning när det gällde Jesus. Verserna 13-15. Pilatus kallade samman överste prästerna och rådsmedlemmarna och folket och sade: ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men kan inte finna honom skyldig till något av det ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes heller, och därför har han skickat honom tillbaka till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom. Vänta nu. Är Jesus skyldig, så ska han straffas. Och är han oskyldig, så ska han släppas fri. Men att tukta honom och så frige honom är kompromiss. Och kompromiss är det mest omoraliska ordet i vårt svenska språk. Verserna 18-26. Då skrek hela hopen: döda honom och låt oss få Barabbas fri. Det var en man som hade satts i fängelse för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus tog till orda igen. Han ville gärna frige Jesus. Men då ropade det i ett: korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sade Pilatus: vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom. Men det skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Deras ropande gjorde verkan, och Pilatus beslöt att låta dem få vad de krävde. Han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord, den som de ville ha fri. Men Jesus utelämnade han, så att de fick göra som de ville. När de förde bort honom hejdade det en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. Lägg märke till att Jesus försöker inte fly, men Pilatus försöker fly undan sitt ansvar. Han söker en utväg inför dessa fanatiska religiösa politiker och menar sig ha funnit lösningen när han ger folket valet mellan mördaren Barabbas och Jesus från Nazaret. Pilatus förstod inte hur ont och svagt hans eget hjärta var, och han förstod lite av hur fördärvade folkets hjärtan var. Och Pilatus anade inte hur djupt religionen kan sjunka när den endast består av rätta teorier. Pilatus uppfattning av Jesus var: jag kan inte finna honom skyldig till något. Och därefter utelämnar han honom till att korsfästas. Det är den romerska rättfärdigheten. Men hur står det till i ditt hjärta, käre vän? Vad har du gjort med Jesus? Lukas kapitel 23, verserna 27-30. En stor folkmassa följde med, och kvinnor sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga, saliga det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen, fall över oss, och till höjderna, dölj oss. Tårarna var kanske mera av medlidande när han förs ut till den smärtsamma korsdöden. Och många visste att dödsdomen var helt orättfärdig. Men det var inte tårar som var födda ur en längtan om att få ingå i hans rike. Och därför hade de större orsak att gråta över sig själva än över Jesus. Han är på väg att vinna en evig seger över Satan, synd och död. Och vi läser verserna 32-34. Det förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När det kom till den plats som kallas skallen, korsfäste det honom och förbrytarna, den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sade, Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Kan du se för dig soldaterna som spikar fast honom och därefter reser korset? Och istället för en hatfull eller desperat blick ser Jesu kärleksfulla blick och höra honom be Gud om att förlåta dem vad de gjorde mot honom. Den upplevelsen blir svår att glömma. Vers 35. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utlovade. Om Jesus hade stigit ned från korset, så hade han inte varit Guds lam, Kristus, som borttager världens synder. Och då hade inte heller profetorden i Jesaja blivit uppfyllda, där det står, ja, han rycktes bort från det levandes land och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom. Det var inte spikarna som höll Jesus fast till korset. Hur lätt kunde inte han ha stigit ned? Men det som höll honom kvar, det var hans kärlek till dig och mig. Därför att han förblev på korset kan vi bli renade från alla våra synder. Verserna 36-38. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade, om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Detta anslag, det var skrivet på tre språk, grekiska, latin och hebreiska. Grekiska är språket för de intellektuella, kunskap, bildning, litteratur och vetenskap. Latin är språket för lag och ordning, militär och regering. Och hebreiska är religionens språk. När Jesus kommer igen för att upprätta sitt rike, så blir han den politiska härskaren, härskaren över utbildning och kunskap och den andliga ledaren över hela universet. Tänk så exakt överskriften på korset var. Och för att få den totala bilden måste vi sammanställa alla de fyra evangeliernas berättelse. Vi läser 39-41. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade, är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andre, är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi förtjänat, men han har inte gjort något ont. Både Matteus och Markus berättar att i början så hånade båda rövarna Jesus. Men under de 6 timmar de hängde på korset, och då speciellt de 3 sista timmarna, skedde det något med den ene rövaren. Det gick upp för honom att han som dog på korset i mitten, han dog inte för sin egen skull, men för en annan. Han visste att Barabbas borde ha hängt där. Men han anar att Jesus inte bara dör för Barabbas, men också för honom. Och han vänder sig i dödens nöd till Jesus. Vi läser vers 42 och 43. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Detta det är dagen då denna tjuv, som inte hade rätt att leva på jorden sett ifrån den romerska regeringsmaktens sida, han gick nu för att vara med Herren. Och denna man var verkligen en tjuv och rövare och inte en god människa. Men på grund av sin tro fann han nåd hos Gud och blev frälst och räddad för evigheten. Han trodde att Jesus en dag skulle komma för att upprätta sitt rike, och det skulle ske efter hans död. Timmarna på korset hade fört honom till kunskap om sanningen, medan de skriftlärda vid foten av korset var helt blinda för sanningen, trots sin stora teoretiska kunskap. 2 rövare dog tillsammans med Jesus ute på Golgata. De var båda skyldiga och dömda till samma straff. Det var ingen skillnad på dem. Enda skillnaden ligger i att den ena banditen trodde på Herren Jesus Kristus, men inte den andra. Vi läser verserna 44 och 45. Det var nu kring 6:e timmen. Det blev mörkt över hela jorden ända till 9:e timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. Kristi liv symboliserades genom templets förhänge, som i gamla förbundets tid skilde människan från Gud. När Kristus dog på korset, då brast förhänget så att vägen till Fadern blev öppen. Vers 46. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han hade sagt detta slutade han att andas. Kom ihåg att här är det läkaren Lukas som beskriver det som sker. Han hade varit närvarande vid många människors död. Han visste på vilket sätt de dog. Och han visste hur Herren Jesus dog. Jesu död var annorlunda. Och hans sista ord är inte att nu är det slut, men det är fullbordat, som det står i Johannes 19. Vi läser vers 47. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sade: han var verkligen en rättfärdig man. Jag tror att den här officeren blev frälst. Han var av Pilatus utnämnd som ansvarig för korsfästelsen. Men ute vid korset blev hans ögon öppnade genom det han hörde och det han såg. Och både Matteus och Markus har berättat att han högt bekände: den mannen måste ha varit Guds son. Vers 48. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände det hemåt och slog med händerna mot bröstet. Folkets hänförelse när de vilda av hat hade ropat korsfäst är nu över. De fick uppleva ett mörker över jorden som varade i 3 timmar. Det eleganta förhänget i templet var rivet mitt itu. De högröstade ropen hade tystnat. Man slår sig för bröstet. Det är stämningen när man återvänder till staden. Och vers 49. Men alla hans vänner och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg alltsammans. Avslutningen på det här avsnittet finner vi i slutet av Lukas kapitel 23 som berättar om gravläggningen av Jesus. Och i början av kapitel 24 som talar om Kristi uppståndelse, vilket ju i högsta grad hör samman. Paulus skrev i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Det är den sanning evangelierna vittnar om. Vad är ditt förhållande till den sanningen? Jesus dog. Han blev lagt i graven. Och han uppstod igen. Vad betyder det för dig? Tror du att han dog för dig? Tror du att då han begravdes så blev också alla dina synder begravna? Och frågan om syndens skuld för alltid löst. Tror du att han uppstod igen och att du uppstod tillsammans med honom? Att tro detta placerar oss i Kristus. Gud ser oss i Kristus Jesus. Hans rättfärdighet blir vår rättfärdighet. Och vi läser 50 och 51. Nu fanns där en rådsherre med namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimatea, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike. En medlem i höga rådet som tagit ställning för Jesus. Han hade inte tagit del i de andras beslut och åtgärder. Det är uppenbart att det var många av Jesu efterföljare som inte stod lika öppet fram som lärjungarna. Josef från Arimatea och Nikodemus var två av landets religiösa ledare som var trogna sanningen. Och Johannes evangeliet berättar att Nikodemus var med tillsammans med Josef när han begravde Jesus. Vi läser 52 till och med 54. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedagen och sabbaten skulle just börja. Josef hade nog ursprungligen tänkt den graven till sig själv. Men nu var tiden knapp och han överlämnade den med glädje till mästaren. Sabbaten började klockan 6 samma afton. Jesus dog vid 3-tiden och därmed var det bara 3 timmar innan sabbaten bröt in. Josef gick till Pilatus och fick av honom lov att gravlägga Jesu kropp. Kroppen blir nedtagen från korset, man sveper den i linnetyg och bär Jesus bort till graven. Klockan må ha närmat sig 6 eftersom det står att sabbaten just skulle börja. Och tiden blev alltför knapp till att bereda och smörja Jesu kropp ordentligt. Men kvinnorna följer med för att se var graven ligger. Därefter återvänder de hem. Vers 55 och 56. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet. Balsameringen av en död var en noggrann och viktig handling. Men även den här heliga handlingen vill kvinnorna inte utföra under sabbaten. Men de tillbringar sabbaten efter lagens bud i stillhet. De har alla varit där ute vid Jesu kors. De religiösa ledarna som ansvarade för att få honom korsfäst. Den stora folkmassan som låtit sig rivas med och entusiastiskt ropat döda honom, korsfäst honom. Där stod också Maria, hans mor, och lärjungen Johannes. Två rövare som i skön förening utövat sin syndiga verksamhet, men vid korset delades också deras vägar. Vad är det med detta kors som gör att det samlar sig så mycket hat och kärlek, hån och tillbedjan vid korset? Vad är det som gör att här, vid korsets fot hos Jesus, delas mänskligheten i två stora flockar? Gud är det många som kan tala om, men nämn Jesus och hans kors, hans försoning för våra synder, då reagerar man. Vi har varit vid korset, vi har följt honom till graven. Låt oss likt kvinnorna vid Jesu kors, som också följde honom ut till graven, vara i stillhet en stund och tänka på vad detta betyder för mig idag. I dödens ögonblick och inför evigheten. Läs kapitlet på nytt efter programmets slut och var i stillhet och fråga dig var du står i förhållande till Jesu kors.
Gå till Jesus med all din brist och nöd. Han den känner, han tar i sin väg.
Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige. Box 3419. Postnumret 10368 Stockholm.